Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Innehållet i det här avsnittet är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan därmed vara obekräftade. Jag vill varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. Det är en helt vanlig fredag i februari och det är kallt ute och kylan biter sig i huden. Så när en mamma, hennes 2-årige son och en väninna beger sig till det lokala shoppingcentret för att strosa runt och handla lite gott till middagen klär de på sig ordentligt för att hålla sig varma. Inne i gallerian börjar sonen bli otålig. Det är mycket folk, det är mycket ljud och det är mycket som händer. Och han springer runt och hans uppmärksamhet dras till den stökiga omgivningen. Hans mamma gör sitt sista stopp i en charkuteributik. Betalar, får sin växel och tar emot sin order. Men allt har hon inte med sig. För hennes son är plötsligt spårlöst försvunnen. Och detta är starten på en förälders värsta mardröm. Detta är fallet om James Bolger.
Help me, I'm Amanda Berry.
He's got a taser. Please hurry.
I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now.
Oh God, I'm just gonna jump in front of a car and stop, Ryan, stop!
Wait, hurry up! He's killing my girlfriend! He ripped her face off!
Stop, stop, stop!
She's dead!
Stop, Ryan, you're gonna get hurt, please!
Oh shit, I woke him up.
James Patrick Bolger, även kallad Jamie, föds den 16 mars 1990 i Kirkby, England, till föräldrarna Denise och Ralph Bolger, som några år tidigare förlorat en dotter vid födseln och nu är paret lyckliga när de väntar Jamie. Denise har alltid drömt om att bli mamma då hon kommer från en stor familj och älskar att vara bland barn. När Jamie föds år 1990 är han älskad av alla. Hans stora blåa ögon och sprudlande energi bjuder alltid på ett leende och får sina föräldrar att skratta. Denise och Ralph är överlyckliga för deras son. Men den kärleksfulla familjen kommer snart att splittras när lille Jamie en vinterdag försvinner och fallet kommer att chocka världen. Fredagen den 12 februari 1993, en kylig vinterdag och solen gömmer sig bakom några tjocka gråa moln. Mamma Denise är hemma med 2-årige James när det plötsligt knackar på dörren. Denise öppnar och ser att det är hennes väninna och hon frågar om Denise vill följa med ner till det lokala shoppingcentret. Denise tycker att det skulle ändå vara skönt att få komma ut en sväng och hon skulle ändå handla lite inför middagen. Det är väldigt kallt ute, så Denise klär på James i sin tjocka vinterjacka, halsduk och ett par vantar. James, Denise och hennes väninna anländer till Strand Shopping Center i Bootle där de går runt i olika butiker. James, som är lite av ett energiknippe, springer runt otåligt i butikerna medan Denise och hennes väninna kollar runt. Det är ibland svårt att hålla ett öga på James, men Denise tycker att hon har bra koll. De ska inte bli länge kvar i gallerian och precis innan de ska bege sig ut bestämmer sig Denise för att stanna för BAR Times charcuterie. Precis som i andra butiker börjar lille James bli otålig och springer runt. Denise försöker få besöket att gå snabbt så hon gör sin beställning, sträcker fram pengarna för att betala och få växeln tillbaka. Men när hon ska ta sin order och titta ner så är James borta. Denise ropar på James och tittar runt i butiken, men han är inte där. På bara några sekunder är James spårlöst borta. En panikslagen Denise ropar på sin väninna och de bestämmer sig för att gå till informationsdisken för att få personalen att göra ett utropsmeddelande. Denise väntar otåligt vid disken och vad som är en minut känns som en hel timme. Folk passerar men ingen stannar och efter några minuter inser Denise att ingen kommer komma förbi och när varje minut passerar blir det ännu mer kritiskt att försöka hitta James. Så Denise ringer polisen. Den som åker på larmet är konstapeln Mandy Waller. Hon säger att man har en gyllene timme där det är extra kritiskt att hitta en försvunnen person. Och nu är klockan strax innan 16.30 och James har varit försvunnen i 40 minuter. Utanför shoppingcentret finns det en busstation och det börjar bli fullt med människor som både ska in och ut från gallerian samtidigt som stationen kryllar av människor. Mandy inser att läget börjar bli kritiskt och beger sig till Strand Shopping Center. Vid informationsdisken träffar Mandy en totalt förstörd Denise som gråter hysteriskt och försöker få fram hela meningar, men det är svårt. Mandy försöker lugna Denise så gott hon kan för att få reda på vad det är som har hänt James. Mandy behöver ha så mycket information som möjligt om den lille James för att kunna förstå om han är ett barn som skulle kunna springa iväg. Visst var James ett energiknippe och lite otålig, men James som har varit ute med Denise flera gånger skulle aldrig bara ge sig iväg frivilligt sådär. Något allvarligt måste ha hänt och nu jobbar tiden mot konstapel Mandy och mamma Denise. När klockan börjar närma sig 17 är det nästan kolsvart ute och vad som egentligen skulle vara en snabb visit till Strand Shopping Center blev längre än vad Denise tänkt. Allt Denise ser genom sina tårfyllda ögon är hur lille James är ute i mörkret, ensam och fryser trots sin tjocka vinterjacka, vantar och halsduk. Han är säkert jätterädd och vill bara hem till sin mamma. Runt klockan 20.00, 4 timmar sedan James försvann, tar Merseyside-polisen över utredningen. Inspektör Jim Fitzsimmons blir fallets utredningsledare och han menar att fall där barn försvinner brukar inte eskaleras till CID-avdelningen, alltså till Criminal Investigation Department. Men även Jim inser att fallet är allvarligare än vad man trott. Denise ombeds av polisen att åka med till stationen. Hon får en klump i magen, för lämnar hon gallerian lämnar hon platsen där hon senast såg sin son. Det känns fel, för tänk om James skulle dyka upp och då skulle Denise inte vara där. Men Denise har inget val, Hon åker med polisen till stationen där hon får ge sin del av historien. Korta efter får polisen in ett tips från vittnen som säger att de har sett en liten gråtande pojke gå längs en kanal vid shoppingcentret. Och Jim blir nervös att lille James kan ha promenerat längs kanalen och möjligtvis ramlat i. 9 timmar sedan James försvann beger sig polisen tillbaka till gallerian för att få tag i övervakningsfilmerna. Och det är nu som fallet får sitt första genombrott. Strax efter midnatt får Jim ett samtal från sina kollegor. De har hittat någonting på övervakningsfilmen som Jim genast måste titta på. När Jim tittar på klippet ser han lille James gåendes med 2 äldre pojkar, varav den ena håller James hand och leder honom ut från shoppingcentret och försvinner ur bild. Jim spolar tillbaka. Han måste se det igen. Och efteråt rynkar han på båda ögonbrynen och är förbryllad över vad han har sett. Vad skulle det här betyda? Är det här James kompisar? Eller är det 2 helt okända pojkar? Och var har de lett James? Flera frågor cirkulerar i Jims huvud. Han var inte alls beredd på vad han precis har sett. Och oavsett vad är läget fortfarande kritiskt att hitta James. Så Jim eskalerar utredningen. Nu är det klart att James har blivit bortrövad. Jim räknar ut från det att James var inne i charkuteributiken med sin mamma och till det att han blev eskorterad ut från gallerian med de 2 äldre pojkarna har det inte gått mer än 1,5 minut. När Denise tog emot sin växel och sina varor och började leta efter James i de närliggande butikerna var han redan på andra sidan av gallerian på väg ut med 2 okända gärningspojkar.
Come on, you can just sit here. Yeah, sit down there.
This is Superintendent Mike Hogarth. This is Denise and Ralph. James is mum and dad. This is Detective Chief Inspector Jeff McDonald. Mr. Hogarth, believe...
17 timmar efter James försvinnande hålls en presskonferens med Denise och Ralph.
When I lost him, you mean?
Pressen har fått nys om den försvunne James och Denise hoppas på, med hennes och Ralphs medverkan, att folk ska höra av sig med tips. Och om någon har sett honom ska de genast lämna tillbaka honom, för James är Denises och Ralphs son. Inte någon annans. Mandy, som sett övervakningsfilmen, är nästan lite lättad över att det är 2 barn som har tagit Jamie och inte en vuxen. Är det 2 barn så har de kanske bara tagit James för att springa iväg och leka och sedan inte vetat vart han bor. Och kanske är James hemma hos någon av pojkarna. Det kan inte vara så farligt. Eller? Även Jim och Denise har hoppet uppe. Kanske försökte pojkarna skoja med James och så gick något snett. Denise är nästan säker på att det snart skulle knacka på dörren och där skulle pojkarna stå med lille James. För inte kunde pojkarna försöka ta hem honom till sig och uppfostra honom på egen hand. De är ju alldeles för små för det. Denise tänker att pojkarna kanske blev för rädda för att lämna tillbaka James nu eftersom nyheterna har exploderat i media. Men kanske skulle någon snart lämna in ett tips. Kanske pojkarna själva. Polisen börjar leta efter närliggande övervakningskameror för att försöka spåra vart pojkarna och James tog vägen. På den tiden har övervakningskamerorna inte den bästa upplösningen. Så när polisen väl fick fram några närbilder på pojkarna går det inte att tyda deras utseende eller göra några utmärkande drag. Det enda polisen kan konstatera är att det rör sig om 2 vita tonårspojkar och att den ena vid tillfället bar en läderjacka. Dagen efter väller det in samtal med information och iakttagelser på polisernas tipstelefon. En liten grupp poliser ansvarar för telefonerna och linjerna blir överbelastade och polisen kan inte få med all information. Fallet om Lily James har skakat området och medborgare är ivriga med att få hjälpa till. På stan ser man i nyhetsinslag hur föräldrar håller extra hårt i sina barn runt shoppingcentret och vissa föräldrar har till och med koppel på sina barn. En oro har definitivt spridit sig i området. 21 timmar efter James försvinnande sätter polisen upp lappar med information och efterlysningar runt om i området och inte minst på Strand Shopping Center. Jim vill identifiera personerna som syntes på övervakningsfilmen när James blev bortrövad. De kanske gjorde några viktiga iakttagelser. Samtidigt fortsätter sökandet. Efter 30 timmar, sent in på lördagen, börjar Jim bli mer och mer säker på att något allvarligt har hänt James. Jims hopp om att så småningom hitta James på lördagen börjar sakta försvinna ur tankarna. In på söndagen, den 14 februari, på Alla hjärtans dag, får Jim ett samtal. Han måste bege sig till Walton Lane, för polisen har nämligen hittat en kropp. En äldre kvinna boende i närheten av Walton Lane säger att hon har sett en pojke lik James med två äldre pojkar i närheten av hennes hem dagen då James försvann. Området där polisen fått in tips om att James har synts till ligger cirka 1,5 kilometer bort från shoppingcentret. Runt klockan 16.20 har James och pojkarna setts i Walton Lane. Det är med rask fart och bestämdhet som pojkarna medvetet får bort James. Medan Jim är i Walton Lane försöker konstapeln Mandy att underhålla Denise och se till att hon inte är ensam. Mandy föreslår att hon och Denise kan åka på en biltur för de kanske kan se James när de är ute och kör. Men under bilturen får Mandy plötsligt ett samtal. Det är hennes kollega som säger att hon och Denise omedelbart måste bege sig till polisstationen och att Mandy måste stänga av sin polisradio. Denise får inte höra nyheterna förrän hon kommer till stationen. Denise försöker pressa Mandy på information, men Mandy säger att hon inte vet och de bara måste åka in till stationen genast. Men Denise vet. Hennes mamma-instinkter vet att hennes lille James har blivit hittad och att det inte skulle sluta lyckligt. And in sport, the favorites, Manchester United, are out of the FA
Cup. Police searching for the Merseyside toddler James Bulger say a body's been found on a railway embankment close to where he went missing. There's been no formal identification, but the police have confirmed that the body is that of a small boy.
På polisstationen får Denise veta att hennes tvåårige son James har hittats död på en tågräls cirka 3 kilometer från Strand Shopping Center. Denise ser svart. Hon hör vad alla omkring henne säger, men hon ser inte någonting. Denise är i total chock. Sedan ger hon ifrån sig ett hjärtskärande skrik som ingen på stationen glömmer. Denise kollapsar och fortsätter att skrika och gråta. Hon som har förlorat en dotter under förlossningen för några år sedan har nu även förlorat sin son. James farbror åker till brottsplatsen för att identifiera James som ligger inne i ett vitt polistält precis intill järnvägen. När han kommer ut ser Mandy hur han inte kan få ur sig några ord. Han, precis som Denise, kollapsar och är helt skakad. Vid första anträff av James kropp kan inte polisen avgöra vad det är som har hänt på grund av hans extremt allvarliga skador, men allt pekar på att det är ett mord. Polisen börjar efterlysa och förhöra alla barn mellan 10 till 18 år i området som kan ha varit inblandade i misshandel, stölder eller annan kriminalitet. Över 60 pojkar blir förhörda, men inget leder polisen vidare i fallet. En affär i Walton Lane fångar James och pojkarna på deras övervakningskamera. Även den bilden är alldeles för oklar för att kunna identifiera pojkarna, men det ger polisen ännu en ledtråd. På bilden syns James med pojkarna promenerandes längs en park. Vid deras sida sträcker sig en liten mur som är något högre än pojkarna. Och detta ger polisen en ledtråd om pojkarnas längd, och då inser polisen att de borde kanske leta efter pojkar i åldrarna 10-15 år. Tanken på att barn skulle kunna begå ett sånt här brott är för Jim helt ofattbart, men det är någonting som han nu måste inse. Dag 4 får polisen ännu ett genombrott i fallet när Jim får ett samtal från en polis i Walton Lane om att en kvinna hade berättat att hon har träffat en familjevän fredagen den 12 februari. Sonen i familjen hade kommit hem helt förstörd, smutsig och med färgfläckar på kläderna. Han berättar att han varit ute med en jämnårig kompis från skolan. Pojken är bara 10 år och hon säger att det kan vara, eller inte, vara han på övervakningsfilmerna. Men hon ville ändå att polisen skulle veta. Pojken heter John Venables.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
John är en 10-årig pojke som går på St. Mary's i Bedford och Jim lyckas få tag i rektorns telefonnummer. När Jim pratar med rektorn frågar han om John Venables var i skolan i fredags. Nej, säger rektorn. Han skolkade med en klasskamrat som heter Robert Thompson. Jim kan knappt tro sina öron, för detta blir ännu ett framsteg i fallet när Jim får reda på att Thompsons bor i Walton Village, relativt nära där James kropp hittades. Torsdagen den 18 februari klockan 7 på morgonen åker ett gäng poliser hem till John Venables och griper honom. De tar jackan som John hade på sig på fredagen när han och Robert förde bort James, och polisen för honom till stationen. Ett annat team av poliser åker hem till Robert Thompson och griper även honom. Utredaren Phil Roberts och Laurie Dalton är på plats hos familjen Thompsons, och när de träffar Robert berättar de på ett fått enklat sätt varför de är där och varför han behöver följa med till polisstationen för att svara på några frågor. Roberts ögon tittar åt alla möjliga håll. Han är uppenbarligen nervös och bryter ihop. Phil ringer senare upp sina kollegor och berättar att han kan knappt förstå att han ska förhöra ett litet barn. Visst har Phil arresterat och förhört barn tidigare, men inget likt detta fall. Robert och John förs till två olika polisstationer och förhören är bestämt att dra igång klockan 17.00.
This interview has been tape recorded. I'm Detective Sergeant Roberts. Now what's your full name?
Robert Thompson.
När förhöret börjar är det tydligt att John förnekar att de träffat James eller ens befann sig på Strand Shopping Center.
He said that the two of you were in the Strand and that you saw the little boy.
We never.
Men Jim lägger fram bevis. Det är på förmiddagen den 12 februari som en butikschef vid en affär på Strand Shopping Center ser Robert och John som kikar in i butiken med händerna på fönstret. Enligt butikschefen ska pojkarna ha rört fönstret flera gånger och då får polisen möjlighet att ta deras fingeravtryck som de senare kan lägga fram som bevis och stryka att Robert och John faktiskt var vid shoppingcentret. Robert Thompson förhörs av Phil Roberts tillsammans med sin advokat Dominic Lloyd. Robert är tuff och han verkar vara lugn och har lite av en attityd. Han vet precis vad det är som pågår. Även advokaten Dominic är skeptisk att Robert skulle ha varit inblandad i brottet med tanke på hans ålder och hur liten och klen han är. Till skillnad från John erkänner Robert att han varit på Strand Shopping Center och att han har sett James tillsammans med sin mamma.
Did you ever see him in the Strand? You shook your head again.
Yeah. Bobby, was that on the day that we're talking about? Was that on Friday. This Friday? Yes.
Yeah. We were going up the escalators, they were coming through the doors that the slung was off.
Who was he with?
No.
Little James.
His mom.
With his mom.
Robert berättar även att John tog tag i James hand och ledde honom ut ur gallerian. Robert är enligt Phil väldigt självsäker, men han inser nog inte hur illa det han faktiskt har gjort är.
He was just running around, was he, James?
Yeah.
Will you tell me exactly what, slowly, right?
He just said, come here. And then he grabbed his hands and walked up to stand.
How did he come up to John?
How did you come up to John?
James.
No, he was walking around the Strand.
Who was? James?
The baby.
Was he?
I told him to take him back.
You did what?
I told him to take him back.
You told him to take him back?
All right, blame. Bobby. No, so you're not getting all the blame. I'm just asking your son. I'm trying to find
out. You still make the blame.
Wait a minute, Bobby.
Polisen har en stor utmaning framför sig och det är att försöka ta reda på vad det är som har hänt lille James efter att han försvann från Strand Shopping Center den 12 februari. Det är alltså Robert och John, två 10-åriga pojkar som ska försöka berätta hela historien och polisen ser det som en tuff utmaning. Phil Roberts menar att när man förhör små barn så gäller det att försöka bygga upp en vänskap för att på så sätt försöka få tillit. En tillit som ska kunna vara en viktig pusselbit i att försöka få ihop vad som har hänt James. Phil, som förhör Robert, märker att han är lättare att prata med än John. Robert erkänner det mesta, förutom att han har mördat James. Men John förnekar allt. Han är en mycket tuffare och arrogantare karaktär än Robert. Men Robert är inte så dum. Phil och Laurie märker att Robert räknar ut när han ska gråta för att försöka få empati. Vid tysta och stela stunder brister Robert ut i gråt. Men det går inte polisen på. De ger honom en chokladbar och cola och då lugnar han ner sig. Robert frågar flertal gånger när han ska få gå hem eftersom han tror ju att polisen går på hans skådespeleri. Detta blir ett mönster som upprepar sig flera gånger under förhöret. Men när Robert blir otålig och frågar igen om han får gå hem och polisen svarar att de vet inte, får Robert nog. Han säger något som chockar utredarna.
That Robert wanna kill him and I've got a baby with me own.
I'm trying to...
He wants to kill a baby, I kept me own with me.
Was he able to talk?
No.
James?
Yeah.
What did he say to you?
That's quite a bit cold, very eerie, the fact that he actually said it in the way James would have said it.
Jim, som förhör John, berättar att Robert har precis avslöjat allt för polisen och till slut erkänner även John att han har varit på Strand Shopping Center.
Yeah, we was, but we never saw any kids there. We never robbed any kids.
So you were in Bootle New Strand?
Yeah, was you in Bootle Strand?
We never got a kid, Mum. We never got
Mrs.
a kid.
I must ask you not to get angry with it.
I never got the boy. I never killed him.
Johns mamma, som sitter med på förhöret, säger till sin son att familjen alltid kommer älska John och stötta honom genom allt. Men han måste berätta för polisen vad som har hänt. Då får polisen sitt genombrott och får höra hela berättelsen.
So we walked up to him and we were walking around with him and I took his hand.
And whose idea was it to walk towards him?
Mine.
Was it?
Then it was Robert's idea to kill him. And we went outside to the canal.
What for?
Don't know, he said let's throw him in the water. He was persuading him, he said kneel down, let's look at the water and all that, but he wouldn't. Because when we wouldn't get him down, Robert picked him up and threw him on the floor and that's where he got his bump on his head.
Fredagen den 12 februari 1993 bestämmer sig John Venables och Robert Thompson att skolka från skolan. Pojkarna beger sig till Boodle och Strand Shopping Center där de snattar godis från en butik och senare får de syn på en 2-årig pojke och en 3-årig flicka som de leder bort från sin mamma när hon inte ser. Mamman inser senare att hennes barn är borta och börjar leta i ren panik. Korta efter hittar hon sin dotter som säger att 2 pojkar har gått iväg med lillebror. Mamman tar med sig dottern och springer iväg, ut och letar efter sin son. Senare får hon syn på sin son tillsammans med John Venable som ser mamman och han ber sonen att gå tillbaka till sin mamma. Men John och Robert var inte nöjda där. Robert och John beger sig tillbaka in i gallerian där de får syn på lille James som springer omkring i charkuteributiken. Kom hit, säger John till James som springer upp till honom. John tar tag i James hand och leder honom ut från gallerian tillsammans med Robert. John och Robert för James till Walton Village och går längs järnvägen. James gråter och vill ha sin mamma. Robert och John vet inte vad de ska göra, men att ta tillbaka James till sin mamma kommer inte på frågan. John berättar att de börjar slänga tegelstenar på James, som träffar honom i huvudet och då faller han ner på järnvägsspåren och blir medvetslös. Pojkarna börjar senare hoppa och sparka på lille James, tar av hans skor, strumpor, byxor och kalsonger och slår honom senare med ett järnrör. När James till slut slutar röra sig bestämmer sig Robert och John för att de ska låta James ligga kvar på järnvägsspåret så att ett tåg kan köra över honom. För då skulle det se ut som en olyckshändelse. De flyr från brottsplatsen och vid det här tillfället är James redan död när ett tåg ankommer och kör över honom och delar hans kropp i 2 delar.
Two 10-year-old boys from the Walton area have been charged with the abduction and murder of James Bulger.
Robert Thompson och John Venables riskerar 100 år i fängelse för kidnappningen och mordet på James Bulger. 10 dagar efter mordet befinner sig Robert och John i Sefton Magistrates Court. Utanför råder det kaos och folk är i total ilska.
From early this morning, local people, still furious at the death of James Bulger, began to gather outside South Sefton Magistrates Court.
You want to give them to the people and let them sort them out.
Let them go, they chanted.
His death was not in vain. Something in James Patrick has touched the whole world, and we wish that we could turn the clock back 2.5 weeks. We wish we could make things better. We wish so much that we could bring James back.
Den 1 mars 1993 begravs James i Sacred Heart Church i Kirkby. Folk från hela landet kommer till Kirkby för att lägga blommor och skänka en tanke till James. Hela landet är i sorg och snart hoppas man på att förövarna ska få det de förtjänar.
For James's family, especially his parents Denise and Ralph, that they may feel the healing power of Christ in the midst of their pain and grief.
Den 1 november 1993 hålls rättegången mot Robert Thompson och John Venables. De 11 vittnena som kommer till rättegången säger att de har sett Robert, John och James ihop, men att de har trott att de var syskon. Rättsläkaren berättar att James har fått 42 olika skador, varav minst 13 stycken kommer från tegelstenar, stenar och ett metallliknande objekt. Med tanke på skadorna menar åklagaren Sir Richard Hendricks att Roberts och Johns instinkter var att döda James. När man senare har tagit Roberts skor och lagt dem bredvid en fullskalig docka blev det först verkligt för Roberts advokat att Roberts skor har faktiskt gjort de skador som obduktionen säger. James mamma Denise medverkar inte under de första rättegångsdagarna, men när dagen kommer då domen ska komma dyker hon upp. Hela rättssalen är packad och alla är oroliga om juryn kan ha hittat ett sätt för pojkarna att undvika att fällas för mord. Juryn berättar domen om kidnappningen av James Bulger. Skyldiga. Robert chippar efter andan och John gråter. Denise får höra att Robert och John ska spendera många, många år i fängelset. Men de här många år i fängelset är i själva verket 8 år. Och pojkarna, de får inte spendera sin tid i fängelset, utan i ett säkert och övervakat barnhem. Den 24 november 1993 döms Robert och John för mordet på James, och straffet blir då 7 år och 8 månader på barnhem. Robert Thompson tjänar sin tid på ett barnhem i Manchester och John i ett barnhem i Merseyside. Robert beskrivs som skygg och känslosam under sin tid på barnhemmet och att han har insett att det han gjort faktiskt var fel. John däremot är fortfarande kall och tuff. Vid det tillfället skojar han med en medarbetare på barnhemmet om att slåss. Då säger John, citat, ta hit ditt barn så ska jag misshandla det. Slutcitat. Författaren David James Smith undersöker Robert och Johns bakgrunder. Robert beskrivs av sina föräldrar som ett svårhanterligt barn som är utom kontroll. John kommer från en familj där föräldrarna har problem med alkoholen och som misshandlar sina barn. James mamma Denise menar att flera barn har liknande uppväxter, men det ger dem ändå inte rätt att ta ett barns liv, bara för att de själva mår dåligt. I juni 2001 släpps Robert Thompson och John Venables. De garanteras nya identiteter och livslång anonymitet för att kunna leva ett normalt liv. Robert har hållit sig utanför polisens radar medan John har åkt in och ut ur fängelset. År 2010 dömdes John till 2 års fängelse för innehav av barnpornografi. År 2017 åker John in i fängelset igen för innehav av barnpornografi. John ska då även ha utgett sig på nätet för att vara en mamma med ett barn som skulle låta andra att få ofreda sitt barn. I september 2020 nekas John frigivning och idag tror man att John fortfarande sitter i fängelset. Denise var säker på att John skulle hamna i trubbel igen. Hon deltar i intervjuer för att uppmärksamma fallet och varna andra för John och Robert. 10 månader efter James död får Denise och Ralph en son, Michael. Men kort därefter skiljer sig Denise och Ralph och idag har de båda nya familjer. Denise och Ralph pratar öppet om James och fallet för sina nya familjer. Och vid varje högtid och födelsedag besöker de alla James grav med vackra blommor och ljus. Trots tragedin lyckas Denise och Ralph gå vidare med sina liv och bilda den kärleksfulla familj som de båda önskat. Även om nya barn kommer in i bilden kommer Denise och Ralph aldrig glömma sin älskade Jamie. James kan vila i frid även om känslan av orättvisa fortfarande lever kvar. Detta är Crimepodden och tack för att du har lyssnat på fallet om James Bulger.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.